När morbror hade hunnit så långt höll han upp och kastade en illmarig blick bort på mig. Ja, vad tror du, Georgina? Kan Selma räknas med till familjen? Sa han. Åja, det tänker jag att hon kan. Jaha, men du får hålla ögonen på henne. För här står att alla som släpps in måste förbinda sig att inte titta bakom några förhängen eller öppna några skåpdörrar eller smyga bort bakom skärmar för att snoka reda på frimurarhemligheter. Jag förstod nog att morbror sa det där därför att han tänkte på hur jag hade smugit mig till att läsa om tortyren i franska historien. Men han såg så vänlig ut att jag inte blev ledsen för det. Hur som helst så blev det bestämt att vi skulle gå med allesammans. Vi barn var så förfärligt glada. Vi visste bara inte hur vi skulle få förmiddagen att gå så att vi kunde få ge oss av. Strax efter 12 gick morbror ut och tog Allan med sig, och när det kom tillbaka var Allan nyklippt och bränd i håret så att det låg krusigt vid tinningarna och över pannan. Han var så förfärligt söt att gamla Ulla blev helt ängslig och sa till moster att det var oförsvarligt av auditörn att ta en sådan vacker pojke med sig till de rysliga frimurarna. Frun ska få se att han aldrig kommer levande tillbaka, sa hon. Vi förstod att Ulla, alldeles som hushållerskan på Mårbacka, trodde på det där. Att frimurarna brukade äta barn. Och vi hade så förfärligt roligt åt henne. Tisdag kväll. Jag har inte haft tid att berätta hur det sedan gick i söndags. Därför att jag måste skriva hem och tala om alltsammans. Men nu ska jag fortsätta. 13:30 vandrade vi åt stad för att vi skulle ju ända ner till Riddarholmen, och morbror var noga med att komma fram i rätt tid. Vi gick ut för Drottninggatan och över Gustav Adolfs torg och Norrbro utan att märka något ovanligt. Men när vi kom fram till Riddarholmen såg vi runt om oss människor som skyndade åt samma håll. Jag hörde att morbror sa till moster att han inte kunde begripa hur detta hängde ihop. Det var ju bara frimurare och deras familjer som var inbjudna. Men här kom ju Röda Bodarna och Kornhamn och Tyskbagarbergen och Söder och Norr och hela Kossidansen. Allihop styrde stegen mot ett stort gammalt hus vid Birger Jarls torg. Morbror talade om för oss att detta var det präktiga rosenhaneska palatset som hade blivit byggt under vår storhetstid och nu innehades av frimurarna. Det stod fullt av människor framför huset, men vi trängde oss fram till en liten yttertrappa som ledde till en ganska smal ingång. Nedanför trappan måste vi stanna, ty den var proppfull med folk. Morbror drog fram sin klocka och sa att vi hade kommit för tidigt, så att vi måste vänta en stund innan det öppnade. Han förmanade oss att vi skulle hålla oss tätt intill honom och inte låta tränga bort oss från trappan. Moster hade blivit ängslig över den stora trängseln, och hon viskade till morbror att hon var rädd att vi skulle bli ihjälklämda. Jag tycker att vi ska avstå från alltihopa och gå hem, sa hon. Här är ju inga andra än munkbromadammer och hambusar och gardister. Ja, nog har du rätt i att det är ena märkvärdiga frimurare, sa morbror. Men när vi nu har gjort oss besvär att gå hit så ska vi väl hålla ut. Det är knappast 5 minuter kvar. Och det var bra väl att vi fick stanna, för i detsamma kom en lång herre i uniform och trekantig hatt med ett par andra i följe som också var uniformsklädda. Han gick med raska steg rätt in i tätaste människomassan fram mot trappan, och alla vek helt beskedligt undan för honom. Titta på prins August, viskade moster till oss barn. Nu är han uppe i trappan, kan ni se honom? Jag såg honom mycket bra, för han stod alldeles ovanför mig. Men jag blev inte belåten med hans utseende. Han hade ett stort och grovt ansikte och han var gråblek, som om han vore sjuk. Jag hade aldrig föreställt mig att en prins kunde vara så ful. Dörren till frimuren.